Jag har inga problem, men jag har respekt för alla som ska lyssna och ta till, för det är ju mycket mer energikrävande än att ge ut. Va? Är det halvtid? Ja, för mig är det helt okej om det är halvtid. Men jag ska inte fatta beslutet så, utan, och sen har jag respekt för att den som vet och behöver gå och så där, jag tar inte illa vid. Men jag ska inte fatta beslut. Ni får lösa det här på Svenska Akademin. Jag ska inte raljera, va, men de vi ska väl inte hamna i det läget att vi inte kan besluta då kanske. Om jag hade tänkt sluta. Nej, men jag är ju börjar komma igång. Jag tycker det är roligt, så att jag har ju inte problem.
Du talar lite innan om att komma in lite i apostlagärningarna.
Ja.
Kan du göra
med det? Ja, ska jag göra det? Ja. Där kom den. Och det har varit en... Ja. Ska jag göra så? Är det okej nu? Nu förhandlar jag, ni märker det. Så här, liksom. Då har jag ett övertag, jag har mikrofon. Och sen så är det svårt att säga nej till hur ska jag säga nu då? Om jag formulerar mig på ett visst sätt, det här är ju maktspråk nu va? Om jag formulerar mig så att jag får de flesta säga ja, då vågar man ju inte säga nej. Det är härskarteknik. Eller det kanske är ledarteknik. Några ord då om bergspredikan. Matteus 5. Det står ju väldigt konstigt där, har jag tyckt. Håller ni med mig? Det står så här. Matteus 5, vers 1. Tänk nu hur en reklammakare, om en PR-byrå skulle ha varit rådgivare till Jesus. Hur skulle de ha sagt nu? Nu ska jag läsa. Hur skulle de instruerat honom? Det står så här. När Jesus såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem och sa. Nu vet man ju inte exakt vad det här händer, men det finns ju en plats som brukar kallas för saligprisningarnas berg, och den är ju på sluttningen ner mot Genesarets sjö, och sen är det en fantastisk utsikt. Det är ett av det finaste man kan göra, ha en morgonsamling, läsa hela bergspredikan i sluttningen av där med Genesarets sjö framför i morgonsolen. Jag bara rekommenderar det för den som inte har gjort det. Så att exakt vad det ägde rum, det vet vi ju inte. Men det var säkert i det området. Och då är det så att på Jesu tid så gick den väg ganska nära stranden. Och sen, som jag sa, så är det en sluttning upp. Och då verkar det ju vara så att Jesus ser folkskarorna. Och det hände ju förr. Han kom ju, eller de kom ju när de såg Jesus. Så de kom där nere från vägen, verkar det som. Men åt vilket håll går Jesus? Han går upp. Alltså, alla PR-byråer säger att gå till din marknad. Gå till dem då. Om de är intresserade av dig, gå till dem. Men han går därifrån. Upp på berget. Och då tar han med sig lärjungarna. Han är inte dyft intresserad av folket i det läget. Han går upp dit med lärjungarna. Och sen då? Hur står det här nu? Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa. Alla som har sett Jesusfilmer, de vet ju att det är tvärtom. Alltså Jesus går omkring där med en trådlös mikrofon. Och bland folk, det mellan lärjungarna. Och sen efter någon timme då blir han trött och sätter sig ner och sen fortsätter han. Eller? Är det inte så som Jesusfilmerna är? Här är det tvärtom. Alltså de går på sluttningen tills Ja, nu har vi ju en talarstol men går inte att sitta i den. Men på Jesu tid då satt talarstolen såg ut på det här sättet. Det var alltså en stol som man satte sig på. När man predikade i synagogan så satt man alltid ner. Lukas 4 till exempel står att Jesus läste texten, då stod han upp och sen sätter han sig ner och sen predikar han. Här sätter han sig ner på en sten och då kommer lärjungarna fram, för då begriper de, nu är det dags. Det är nu han tänker börja undervisa. Så att det här med att sitta ner, det var en signal för när själva undervisningen, när predikan kommer. Det var bara en liten detalj, det kanske inte har så stor betydelse, va? Men det kan ju vara lite festligt att veta. Kallas för Moses stol. Sen citerar jag det här. 5 kapitel vers 17. Jag har inte kommit för att upphäva. Utan jag har kommit för att uppfylla. Nämligen uppfylla. Det betyder att man gör texten tillämpbar. Man kan leva efter den. Man kan handla. Man kan ta en instruktion. Och att upphäva, då blir det bara en text. En god predikan, men jaha, vad kul att höra det där. Det blir inte så mycket mer av det. Man kan inte handla efter denna. Och sen så säger han så här, och det blir lite märkligt. Och det tänkte jag ta upp, ett exempel. Sannerligen, innan himmel och jord förgår ska inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgå, inte förrän allt har skett. Den som upphäver ett enda av buden, om så det allra minsta, och undervisar människor så, han ska räknas som den minsta i himmelriket. Alltså han talar om de allra minsta, då förutsätts det att det finns stora bud också. Fast det nämns inte här. Men det visste ju Matteus. Och den som läser den här texten vet ju det. Och det är en sån där information som, förstår mig rätt nu, som finns så att säga mellan raderna. Den som kan historien, kan kulturen, de vet ju vad som menas med de här små buden. Och även att det finns stora bud som inte omtalas. Det information som finns liksom mellan raderna, som de första läsarna förstod, men som vi långt senare inte ser, om inte någon berättar för oss hur kulturen var på Jesu tid. Och då om man försöker dela upp det här, minsta buden och största buden, då är det som två staplar här är tänkt. Ser ni då, till vänster är minsta buden. Det kunde man också beskriva som de lätta buden. De har att göra med bokstavlig tolkning. Alltså rakt av sådär, bokstavligt, ord för ord. Och det är det minsta som man behöver göra för att man ska uppfylla det. Den minimala handlingen för att man ska säga att man kan ha uppfyllt budet. Och sen på högra sidan, det är de stora, största buden. De kallas för tunga. Och då är det en slags andlig, alltså andemeningen. Inte bara det yttre, bokstaven, utan andemeningen i budet man är ute efter. Och då blir det liksom den maximala konsekvensen av budet. Sinnelaget. Det som är i förlängningen av budet. Och då tänker jag, om vi går in med det här mönstret och sen läser vi det första utav de här 6 exemplen som Jesus ger. För nu kommer det då 6 stycken exempel som inleds på samma sätt. Nämligen, ni har hört att det blev sagt till fäderna. Och sen kommer ett citat från Mose. Och sen kommer nästa fras, men jag säger er. Och jag vet inte om du har varit med om det jag ibland har stött på. Nämligen att här läser man att det är 6 exempel när Jesus konfronterar Mose och ersätter Mose, går emot Mose och ger en ny tolkning. Alltså att Jesus är emot Mose. Trots att han har sagt precis motsatsen här, va? Och ovanför 17 versen säger att jag har inte kommit för att upphäva. Så har man trilskats med ibland och läsa det här som det är motsatsförhållande. Men om vi istället läser det här enligt det här schemat. Tar vi första exemplet. Ni har hört att det blev sagt till fäderna att du ska inte dräpa. Förresten, när sa man det? Ni ska inte dräpa, var står det någonstans? Alltså varje gång man kom till synagogan citerar man de här 10 orden. Så att de som var gudstjänstbesökare, de hade hört det. Och den fromme citerade varje morgon och varje kväll. Så det var text som var väldigt levande. Alla visste det här, va? Du ska inte dräpa. Okej. Om vi är på vänstra sidan här då. Det lättare del, alltså det, hur, om vi tänker på vad är det minsta man behöver göra för att man ska ha uppfyllt det budet. Ja, du kan vara stolt. Du har liksom uppfyllt det där. För att om man lägger sig med gott, man kan lägga sig och somra med gott samvete om man inte slagit ihjäl någon under dagen. Okej? Det är lite dramatiskt och drastiskt sagt. Va? Men håller ni med? Jo, om man inte har slagit ihjäl, om man inte har dräpt någon under dagen, då kan man lägga sig med gott samvete. Då har man inte brutit mot det budet. Om man tar den minimala tillämpningen, det minsta du behöver göra, det minsta du måste låta bli att göra för att ha uppfyllt budet. Men om vi kliver över på den andra sidan då? Om vi tar samma bud men ser vad är konsekvenserna? Vad är förlängningen av det budet? Handlingen är ju ingen isolerad handling. Handlingen triggas ju något av någonting i en människa. Eller? Ja, man kan ju vara tvingad kan man ju säga om man är har ett sånt jobb. Men i vanliga fall så är det ju någonting som är inne. Ibland kallar vi oss för sinnelaget. Vad som driver oss och vad är det för motiv som styr våra handlingar. Och då är det inte bara det yttre som räknas att jag gör utan varför jag gör. Vad svarar Jesus på det? Vad är Jesu tillämpning av den maximala tillämpningen? För han ger ju den. Vad är det han säger? Den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom. Alltså vreden. Att bli ilsken på någon. Därför att om man blir så ilsken finns ju en risk att man tappar kontrollen. Om man gör någonting som man egentligen inte ville. Man gör det inte med berått mod men någonting tar över handen. Kriminologer menar ju att de flesta våldsbrotten sker utav berusade. Om jag har förstått det rätt. Drogade med alkohol i de flesta fallen. Men det gör ju inte handlingen mindre. Och man är ju inte mindre ansvarig. Det är ju inte så att domstolen mildrar domen. Men du var ju full. Det har inte med saken att göra. Alltså det är handlingen som görs triggas av någonting här inne. Eller en bedövning. Och sen fortsätter Jesus så här. Den som okvädar sin broder, då är det inte bara handling, det är verbalt. Att tala nedsättande om någon. Den som okvädar sin broder undgår inte att ställas inför rådet. Den som förbannar honom undgår inte helvetets eld. Om du bär fram din gåva till offeraltaret och där kommer ihåg att din broder har något otalt med dig, så låt din gåva ligga framför altaret och gå först och försona dig med honom. Kom sedan tillbaka och bär fram din gåva. Alltså då talar Jesus om försonlighet. Som en konsekvens av budet du ska inte dräpa. Och jag bara vill runda av med det här och säga, det är alltså inte så att Jesus är den första i den judiska världen som börjar tala om sinnelaget. Och att Mose bara handlade om liksom det yttre. Utan det var så rabbinerna talade om. Det var så de laglärde, det var så predikanterna säger på Jesu tid talade om buden. Det har både en minimal sida men också en maximal som har med sinnelaget att göra. Och Jesus ansluter sig till det sättet att läsa texten. Och säger att motiven spelar roll. Varför du gör saker, det har betydelse. Och vilket är det goda motivet att göra saker? Jo, det är att man älskar Gud. Du ska älska Gud. Hela ditt hjärta, hela din själ, ditt liv och hela ditt förstånd. Och all din kraft. Alltså att man handlar, det är det optimala, att man handlar i livsföringen. Man har, det som driver, det är kärleken till Gud. Och älskar man Gud nämligen, då gör man gott till människor också. Man kan inte säga att jag älskar Gud så jag bryr mig inte om människor. För då har man visat att man inte älskar Gud. Det hänger ihop. Så sinnelaget är viktigt för Jesus. Och nu finns det ju 5 ytterligare exempel på samma princip. Men jag lämnar den. Så det är en del av vårt judiska arv. Att tänka sinnelaget. För det är ju självklart för oss. Det är ju inte något nytt för oss. Men det är gott att veta att vi har alltså Jesu instruktioner. Och vi är i ett sällskap. Ska jag bara byta den här då? Här har vi, jag var inne på det där, snuddade vi det lite grann. Pingstdagen, kapitel 2. Kanske jag skulle göra, nej jag gör så här ja. När den 50:e dagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alltså 50:e dagen igen då. Israels folk går ut på påskdagen. Då äter de påskalammsmåltiden och sen så är de på väg ut ur Egypten. Och när man läser då i andra Mosebok kapitel 19 och lägger ihop hur lång den där färden är, då visar det sig att när man kommer till Sinai berg, då är det på 50:e dagen som Moses går upp på berget. Och då blir folket erbjudet ett förbund med Gud. Alltså Gud säger då till det här räddade folket, är det bra det som har hänt? Vill ni att vi ska fortsätta? Och ja, säger de då, vi vill. Och då säger Gud så här, det är ganska intressant. Svara inte på en gång. Tänk efter. Så att du inte svarar på Guds tilltal liksom i någon slags känsloyra. Och så att man inte riktigt begriper vad är det man svarar på. Därför att det emotionella är så upptaget. Va? Svara inte på en gång, säger Gud till Mose. Gå ner till folket och säg, Ni har ju, vi har ju det uttryck på svenska, va? Vi säger att man ska sova på saken. Och då säger Gud, sov två nätter. Så efter två nätter, då ger folket besked. Och Mose tar med sig det till Herren. Och jag tänker att folket får kollektivt, alltså alla tillsammans, får de erbjudandet att ingå i förbundet. Men alla uppmanas att var och en för sig sova två nätter på saken. Så att var och en beslutar sig. Och sen lämnar man beskedet till Mose. Och då visar det sig att alla är med på noterna. Så det var ingen kollektiv anslutning. Det var ingen som bestämmer åt de andra. Utan förbundet ingås därför att var och en har i sitt hjärta beslutat att jag vill vara med. Och det är en ganska viktig poäng, skulle jag säga, för fortsättningen. Och inte minst när Paulus talar om förbundet. Förbundet är inte bara att man tillhör folket. Utan det är att man tillhör folket och man själv har beslutat det personliga, det individuella i gruppen. Om man nu läser det parallellt, det som står i andra Mosebok 19. När Mose går upp på berget så står det att det blev morgon på tredje dagen och det började åska och blixtra. Ett tungt moln låg över berget och det hördes en stark hornstöt. Finns det någon koppling nu mellan de här sinnesretningarna? Alltså det som händer nu vid pingstdagen och det vid Sinai. Finns det någon överensstämmelse där med synintryck och ljud och sådär? Samma meteorolog, det var väl bra. Är det en tillfällighet att de liknar varann? Hörseln är med, synen är med. Är det så att det som händer på pingstdagen både är en personlig erfarenhet som var och en utav apostlarna och förresten hur många var de samlade? Hur många var de på pingstdagen? Ja, de vart mer än 3000. Men innan dess, du går händelserna i förväg. Hur många när de började pingstdagen? Och då är det intressant vad han säger, Lukas, ungefär 120. Inte på pricken nödvändigtvis, men ungefär. Jag återkommer till det, ungefär. De var församlade. Ja, det var något som jag skulle säga, sen glömde jag det då. Men det kommer kanske. Jo, men det här med 120. Hur lång tid är det nu mellan Jesu himmelsfärd och pingsten? 10 dagar. För det är 40:e dagen som Jesus återvänder till himlen. Och sen kommer den 50:e dagen, det vi kallar pingstdagen. Och då har de alltså haft ett 10 dagar långt bönemöte, kan man säga så. Bönesamlingar i 10 dagar. Och de var en handfull först och sen blev de 120, cirka. Lukas är ju jätteintresserad av siffror. Ständigt så kommer det en massa angivelser. 3000 döpta så småningom. Och han är jättefascinerad, verkar det, av siffror. Varför säger han 120? Om det nu var 119, varför skriver jag inte 119? Eller jag kan ha sagt att det var drygt 100. Då får man en storleksordning. Men det verkar som att han gärna vill få till det där med 120. 12 stammar gånger 10, som är ett fullkomlighetstal. Jag skulle tänka mig att det kan vara en sak. För då får han ju på något sätt, de där 120 var ingen liten grupp. Det var en kärngrupp i något som representerar någonting större. I vår tid så i Israel, staten Israel, så finns det ett parlament, riksdag. Hur många delegater finns det i parlamentet? 120. Därför att i judisk tradition så är det då ett slags fullkomlighetstal, och det inkluderar, hur gammal blev Mose? 120, idealåldern. Ja, vi har en bit kvar, vi har mycket att se fram emot. Och då tänker jag, ni får pröva det, men jag tänker, här är de här 120, de representerar, alltså de är ju Jesusrörelsen. De representerar ju Jesu lärjungar. Det fanns många lärjungar utav Jesus i Galileen, det förstår vi ju. Men i Jerusalem nu så representerar de på något vis det här förnyade Israel. Inte som ersätter det övriga, det är inte det jag säger. Men förnyelsen. När Jerusalems fall, Salomos tempel förstörs i år 587 eller 586 före Jesu tid. Och sen kommer den här tiden, 70 år brukar man säga, i Babel. Och sen får de tillstånd att återvända, upprätta igen Israel. Och då var det väldigt kaotiskt, därför att ledarskapet var skövlat. Man hade nätt och jämnt någon bibel, och man hade en väldigt liten bibelkunskap. Och det var gungfly det mesta, ingen organisation, och andligt sett var det fritt fall. Och då utrustar Gud Esra. Esra och Nehemja är organisatörerna. Vi har ju två böcker efter dem i Bibeln. Esra, det står inte i Bibeln, men i en judisk tradition så säger man så här. Esra var ledare, eller var en i den stora synagogan, kallar man det, som bestod av 120. Det är intressant. Alltså förnyelseverket som Esra, han är i judisk tradition en ny Mose, därför att det är han som får ordning igen. Och det står att det, han läste bibelordet, va? Han läste bibeltexterna. Och det blir lite styrsel, och sen så får de hela landet på fötter så småningom. Och då tänker jag, kanske är det så att pingstdagen, de där 120, det är liksom en liten parallell då till Esra som får ordning på folket i en förnyelse. Inte så att de andra förkastas, men det blir en rörelse som förnyar. Och de där 120 nu, apostlarna och de andra, alltså de fanns ju innan. Ibland har man hört den här tanken att den kristna församlingen föds på första pingstdagen. Och hur blir det då? För det första, när kallas man kristna för första gången? I Antiochia, då är det 11:e kapitlet i Apostlagärningarna. Det kanske är 15 år senare. Och då står det, säger Lukas, då myntades, då kom, man uppfinner så att säga det ordet. Då. Det fanns inte tidigare. Det fanns inte i Jerusalem. Så den församling i Jerusalem som vi talar om, som vi läser om i Apostlagärningarna, fram till kapitel 11, då existerar inte ordet kristen. Hur sa man då istället? Och som följde vägen. De älskade. Lärjungarna. En massa sådana här beteckningar som man redan hittar i Gamla testamentet. För de som var troende. I Gamla testamentet var det ju ofta så att de som var trogna Herren och som var troende, som följde Herren, de var oftast en minoritet. Och som folket avfälligt. Eller? Svartmålar jag nu? Och då är det intressant att just de beskrivningarna, inte minst i Saltaren, så är det en hel del sådana här ord som beskriver de som är genuint troende, som tillhör Gud, va? Guds församling, de som är, som verkligen, som är det. De orden används om församlingen i apostlärningarna. Så Lukas, han medvetet knyter an den här Jesusrörelsen nu i apostlärningarna, knyter an till den troende församlingen som redan finns. Alltså det finns en troende församling i Gamla testamentet. Och det som hände på pingstdagen, det är att den ökar dramatiskt. Hur många procent blir det då? Från 120 till 3000 drygt. Alltså då kan vi prata om församlingstillväxt. Alltså församlingen, förresten, i kapitel 2:42, det kanske finns här förresten, vi ska se. Här har vi den. Så här, 2:41. De som tog till sig hans ord lät döpa sig, och den dagen ökade det troendes antal med inemot 3000. I 1917 års översättning så står det församling. Och det beror på att det här är lite otydligt. Varken det troende eller åtminstone inte församlingen finns inte i den grekiska texten. Utan man talar om en tillökning. Men vilka är det som tillökar? Vilka är det som blir fler? För det förutsätter att det finns redan någonting. Va? De troende fanns tidigare, men de blir flera. Så att i Lukas framställning så bildas inte församlingen på pingstdagen. Utan det är en förnyelse utav Israel och en återkoppling till de troende i Gamla testamentet. Och de växer så det knakar. Och sen kommer man fram till 11:e kapitlet, eller 10:e egentligen. Då blir det ett trendbrott. Därför att då blir det inte bara judar som var med, utan då kommer till och med sådana som jag, som var utanför förbundet. Första i Cornelius. Och då har det gått 10 kapitel. Alltså en tredjedel av apostlärningarna har gått innan en enda hedning egentligen kommer i frågan. Ja, kan man ju säga, du har ju samarierna. Ja, de är ju ett slags mellanting mellan, ja, de var inte erkända som judar riktigt, men på något vis så tillhörde de ändå. Och sen har vi den etiopiska hovmannen som Lukas medvetet inte talar om. Är han jude eller inte? Så man sitter på sträckbänken. Men sen kommer Cornelius. Då säger han uttryckligen att han är en icke-jude. Och sen ägnar han 1,5 kapitel åt i detalj och går igenom hur det var möjligt och hur det gick till och hur att det var motiverat. Det gick upp i församlingsledningen i Jerusalem. Alla apostlarna var involverade för det var ett stort beslut. Hur kan du, Petrus, gå in och äta i ett hedningshus? Ja, men då fick jag en uppenbarelse och så vidare och redogöra. Alltså 1,5 kapitel ägnar Lukas åt att förklara att hedningarna har ett berättigande i den här Jesusrörelsen som först är en judisk rörelse men som nu öppnar för hedningarna. Och sen kommer Paulus in i apostlagärningarna. Och han får ju omedelbart en kallelse att gå ut just till hedningarna. Den kom ju inte efter att han har suttit och mediterat och sådär, utan det kom ju som en kallelse så här. Rätt på honom bara. Du ska ut till... Och sen har han en förberedelsetid för det där. Och sen så småningom så grundar han församlingar. Och det blir en ganska stor fråga. Men de här hedna kristna, hur förhåller de sig nu till den här judiska Jesusrörelsen? För den judiska Jesusrörelsen, de hade ju inget problem med att gå upp i templet, eller? Det läste du idag. Tredje kapitlet, apostlarna, de gick upp och bad i templet och sådär. De hade ju inga problem med det. Alltså att de skulle ta avstånd ifrån något liksom judiskt och så. Utan de var ju en rörelse. Men de här hedningarna som kom, då sa en del, jo men de måste ju konvertera och bli judar. Det finns bara ett i Israel och då måste de ju konvertera och bli judar. Och då säger Paulus, aldrig. Gud har talat om för mig att hedningarna ska bli inympade i Israel. De är en vild oliv. Och de ska inympas och då förblir de vild oliver i det där nya trädet. Men de ingår i det ädla olivträdet, va? Men de fortsätter att vara vild oliver. Och det är det beslutet man tar i det 15:e kapitlet i Apostlagärningarna. Då säger man det. Hedningarna som har kommit till tro behöver inte konvertera och bli judar. Utan de får komma direkt. Och sen citerar Jakob profeten Amos bok. Och sen beslutar den heliga ande tillsammans med församlingen och apostlarna. Så här gör vi. Här går vägen. Hedningarna kommer in genom tron på Jesus och blir fullt medborgare i förbundsfolket. Men hur är det med Jesusrörelsen då? De som är judar i församlingen. De fortsätter naturligtvis att leva judiskt. Vad är problemet? Jesus levde som jude. Och de första apostlarna gjorde det. Vad är problemet? Så de tillåts, eller de fortsätter leva självklart. Till och med till i det 21 kapitlet. Så här står det i kapitel 21. Jag går lite hastigt på nu för jag tror att jag har, den här halvtimmen har förverkat nu. Apostlagärningarna 21. Och då har Paulus kommit tillbaka från det vi brukar kalla för den tredje missionsresan. 10 år har han ägnat åt att plantera församlingar som apostel. Och sen kommer han till Jerusalem. Och det som händer sen är ju att han blir fängslad, sitter 2 år i buren. Och sen förs han i fångtransport till Rom. Men när han nu kommer för att avsluta sin tredje missionsresa, för han reser alltid till Jerusalem och avlägger rapport, verkar det som, förankrar sitt arbete hos apostlarna. Och då kommer Jakob som då är ledare. Det här är någon gång 55-56. Pingstdagen är år 33 förmodligen, så det har gått 43-53, nästan 25 år, inte riktigt. Och då säger Jakob så här. Vers 20. De prisade Gud för vad de fick höra och sa till Paulus. Du vet, broder, att det finns 10 000-tals troende bland judarna och alla håller de strängt på lagen. Nu har de fått höra att du lär alla judar ute bland hedningarna att överge Mose och förklara för dem att de inte ska omvända sina barn eller omskära sina barn och inte leva efter våra seder och bruk. Vad gör vi nu? De får säkert veta att du är här. Följ därför vårt råd. Här finns 4 män som har avlagt ett löfte. Ta med dig dem och rena dig tillsammans med dem och betala för dem så att de kan låta raka huvudet. Då förstår alla att det inte ligger någonting i det som de har fått veta om dig, utan att också du håller fast vid lagen och lever efter den. Men när det gäller hedningar som har kommit till tro, har vi meddelat vårt beslut. De ska avhålla sig från kött som offrats till avgudar, blod, kött till kvävda djur och otukt. Då tog Paulus med sig männen och renade sig nästa dag tillsammans med dem. Sedan gick han till templet och tillkännagav när renhetstiden skulle vara avslutad och offer bäras fram för var och en av dem. Alltså Paulus avger ett nazirlöfte, och den som uppmanar honom till det är föreståndaren i församlingen i Jerusalem, Jakob, Jesu halvbror. Och varför säger han det? Jo, därför att det var ett rykte om Paulus. Ryktet sa att Paulus uppmanade de judar som hade kommit till tro på Jesus att de skulle sluta vara judar. Och sen säger Jakob, i min församling så går det här ryktet nu. Och min församling, den består av 10 000-tals medlemmar. Alltså det var en ganska stor församling i Jerusalem. Minst 30 000 medlemmar får man väl tänka då, va? Och de är alla ortodoxa judar. De lever ortodoxt. De håller strängt på lagen, säger han. Så mitt råd, säger Jakob, det är gå till templet, avlägg nazirlöftet. Då förstår alla att det inte ligger någonting i det där ryktet, utan att ryktet är falskt. Och vad vill jag säga med det här? Jo, de hedna kristna, de levde inte judiskt. De får leva. De behöver inte byta status, de behöver inte bli judar och konvertera. Men de som var judar och hade kommit att tro på Jesus, de slutar ju inte att vara judar. De fortsatte ju. Och i församlingarna så fanns det alltså både sådana som var judar och levde judiskt och de som var hedningar och inte levde. Hur bra gick det att samsas i församlingen? Ja, inte alltid så bra. Men min utmaning här är egentligen två saker. Sen har jag nog sagt det sista som jag ska säga idag. Det är egentligen så här. Tänk om det hade fungerat i den kristna rörelsen, för så var det inte. Det dröjde inte så länge förrän de judiskt troende förvisades ut. Ni får inte vara med oss, du lever judiskt, ni får inte vara med. Här lever man hedniskt, här lever man icke-judiskt. Sluta med lagen, sluta med Mose. Och de judiskt troende, Jesus efterföljarna, fick inte vara med. De uteslöts. Separerades och kyrkan blev hedna kristen med alla konsekvenser för judisk förakt, för antisemitism och allt detta som har kännetecknat den kristna historien. Det är för att man avvisade de judiskt troende från församlingarna. Tänk, lek med tanken att den kristna rörelsen hade fortsatt leva sida vid sida, judiskt praktiserande och hednisk som inte var. Där man tillät olikheten. Tänk om man hade tillåtit olikheten. Då hade det varit mycket lättare, inte minst i vårt samhälle där vi har så många olika nationer och kulturmöten och så vidare. Om det är någonstans som det ska finnas en gemenskap som kan acceptera olikheten därför att man är förenade i det som enar, nämligen att vara i Kristus. Då är det ju Guds församling. Att vara ett i Kristus, ja men då kan man vara lite olika när det gäller kläderna och utseendet och vad det nu är, stilen. Är ni med på hur jag tänker? Jag tror att den kristna rörelsen förlorade någonting väsentligt. Både därför att det varit ett förakt och rent hat utav judar som en konsekvens. Och för att vi skulle ha klarat integration betydligt bättre genom hela historien. Nu var det ofta så att den kristna kyrkan blev en kulturbevarare och nationalistisk som separerar en nation från en annan. Det andra som jag skulle vilja säga, det är då, och det återkommer jag till, de messianska judarna i vår tid. Det blir alltså, som jag ser det, viktigt för oss att bejaka dem. Därför att då talar vi om, det är inget motsatsförhållande att vara jude och att bevara, alltså tro på, alltså att vara jude, leva judiskt och samtidigt bekänna Jesus. Den gamla motsägelsen mellan antingen är man jude eller kristen, den stämmer inte i Bibelns värld. Och det är viktigt i vår tid, tänker jag, för att vi ska kunna få bukt med antisemitism och antijudiskhet, det är att vi kristna ser att, och jag slår inte in, jag vet att jag inte slår in dörrar här, va? Det är liksom, det är inte så. Men man tänker ändå att det är viktigt för att känna våra judiska rötter så att man kan bejaka judar som lever judiskt därför att vi bekänner Jesus som samma herre. Den gamla dogmen i kristen historia, kristen teologi, att antingen är man jude eller kristen, den har varit förödande och den är inte biblisk. Ja, precis. Messias troende judar. Messianska judar. Alltså sådana som bekänner Jesus. Ja. För det är det som är enheten. Enheten blir alltså vi ett i Kristus. Mm. Tack för att du var förtydligande i frågan. Ja, nej, men tack för den frågan. För jag vet att det kan vara lite ovant. Men när Paulus tar in Timoteus i sitt team, och då står det om Timoteus i det 16 kapitlet i Apostlagärningarna att hans mor var judinna men pappan var grek. Så enligt definitionen är han jude, men han var inte omskuren. Då låter Paulus ha honom omskuren. Som vuxen blir han omskuren. För att han ska kunna fungera i arbetet. Så att Paulus ser inte ett problem i omskärelsen per se. Alltså det är inte i sig ett problem. Problemet i Galaterbrevet, det är inte att judar låter omskära sig. Problemet var att det ställdes krav att hedningar skulle omskära sig. Det är problemet. Det vill säga att då blir omskärelsen för hedningar blir själva, så att säga, tecknet eller symbolen för att konvertera från att vara hedning till att bli jude. Och för Paulus är det väldigt viktigt då att hedningen måste inte byta, eller ska inte rent av. Alltså du ska inte byta tillhörighet, utan du ska förbli, enligt 1 Korinthierbrev 7 till exempel, ska förbli i det tillstånd som du var. Därför att omskärelsen eller att man lever efter den judiska identiteten, den ändrar ingenting relationen till Gud. Det har inte med det att göra. Relationen till Gud betyder bara relationen till Jesus. Det har bara med Jesus att göra. För judar som lever efter lagen, gärningarna har ingenting med relationen att göra. Det är bara relationen till Jesus. Så frälsningsfrågan, det är Jesus. Men får judar förbli judar? Svar ja. Måste hedningar bli judar? Nej, de ska inte det. I förlängningen blir den här frågan ganska allvarlig också. För vad som hände i kyrkans historia var att man sa det, för att ni ska bli medlemmar och döpas så måste ni avsäga er den judiska identiteten. Och då är problemet som man då formulerar, det är ju egentligen judarnas problem, det är att de är judar. Helst ska man inte vara jude. Och det är ju egentligen antisemitismen i dess renaste form. Kristen teologi vart mycket utav det, tyvärr. Och därför, det är av det skälet jag menar att det är väldigt viktigt. Vi kan alltså bejaka i vår tid tydligt att vi har en annan syn genom att bejaka messianska judar. Som tror på Jesus, jag talar om det, Jesus bekännande judar som, där vi blir ett i Kristus. Frälsningen har med Jesus att göra. Och om man lever judiskt, det har att man tillhör den judiska traditionen, det judiska folket. Det har inte med frälsning att göra. Det är ingen merit. Ja, det är nog väldigt personligt. Det är nog svårt att generalisera. Men jag möter ju sådana som då som ställer just den här frågan som jag sa förut. Alltså, vad betyder det nu? Jesus var jude. Han hade inget problem med det, utan han levde judiskt. Hur ska jag då som jude i vår tid vara en efterföljare till Jesus? Hur skulle Jesus ha gjort nu? Och då bejakar man någonting. Det är ingenting som man upplever att åh, vad hemskt det här. Och det är så mycket jobb med det här. Jag vill helst inte vara jude, men jag tvinga till det. Alltså det möter inte jag. Så det är ingen tung ryggsäck som judar går och tycker på att helst skulle jag bli av med ryggsäcken för det är så jobbigt det här. Så tänker inte de. De är glada för att de har fått förmånen att vara Guds folk. Ja.
Du hänvisade till då att det fanns innan pingstdagen där. Mm-hmm. Tidigare en troende, alltså var det messianska troende judar som de, den församlingen måste bara funnits en kort tid då, eller?
Nej då. Ja, jag tänker igen, om man läser Hebreerbrevet 11 till exempel, då ser man ju att de troende, församlingen, de som är troende, de räknas ju tillbaka till första generationen, andra generationens människor. Va? Så att församlingen har funnits genom hela gamla testamentet. I meningen, de som är troende, människor som är troende och lever i ett gudsumgänge. Nej. Ja, nej, men det sker ju någonting genom Jesus. Det är någonting som händer med Jesus. Jag förringar inte det. Det är någonting som absolut händer. Det händer någonting på pingstdagen som inte har varit tidigare. Och samtidigt så kan man se att det finns en kontinuitet. När till exempel Jesus talar om Nikodemus, du nämnde honom. Då säger Nikodemus, hur kan en människa bli född på nytt, säger han. Och så slår han sig för pannan. Vad då ska jag gå? Mamma, alltså hur ska jag? Och då säger Jesus, och du? Är du en lärare i Israel? Inte förstår det här att människan ska bli född på nytt. Och då säger ju Jesus, som jag uppfattade, att Nikodemus borde ha förstått utifrån gamla testamentet behovet av att födas på nytt. Så det är nytt, det är sant. Och samtidigt så finns själva principen finns på något vis ändå i gamla testamentet. Ja, jag skulle kunna förlänga det också när det gäller anden. Men bra exempel tycker jag det är Simon och Hanna i templet. Som möter Jesus som spädbarnet. Och då berättar de ser det här är Guds löfte uppfyllt nu. Alltså de levde i tron. Och såg att här är han. Han hade inte sagt ett ord än, Jesus. Men de visste genom den heliga ande att här är löftets uppfyllelse. Och sen står det att det fanns andra i deras vänkrets som hade det likadant. Och då blir det en koppling tillbaka. Det är exempel på sådana som också finns då i gamla testamentet. Som i tron lever och ser det här löftet uppfyllas. Nej, alltså det händer ju någonting speciellt på pingstdagen också. Man ska inte förringa det som är nytt. Men det finns någonting före också. Så det finns en kontinuitet. Och den kontinuiteten från Gamla testamentet, den fortsätter i apostlagärningarna och den fortsätter i vår tid. Och vi är en del av den rörelsen. Det var inte oss det startade med. Utan vi fick del av det här genom de som redan levde i det. Vi som hedna kristna. Och då är vi inne på det här, det är vårt arv. Det judiska arvet, ja men det är precis allt det vi har, det har vi fått. Det är inte vårt. Vi har fått det tillsammans med dem.
Jag tror vi får tacka för det vi har fått ikväll. Ge Bernspång den så ska han få be välsignelsen över oss sen. Vi fortsätter imorgon 10:00. Då är ni välkomna tillbaka, ni som har möjligheter. Och så får vi ännu mer undervisning. Tack så mycket för det vi har fått så här långt.
Ta emot Guds välsignelse. Herren välsignar dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och ger dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen.